Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Det industriella skogsbruket har förstört våra skogars kolförråd. Och det på ett sätt som motsvarar utsläppen av koldioxid i Sverige från förbränningen av fossila bränslen sedan 1834. I det här avsnittet hör du Ida Sällstedt från Skydda skogen förklara varför upptaget från växande skog bara till hälften kan kompensera för utsläppen från alla kalavverkade naturskogar. Men innan Ida tar fram hink och vattenkanna för att förklara skogens kolförråd så vill jag tacka Helen, Martin, Johan, Lena, Johannes, Lisa, Elisabeth och Erik för era gåvor. Och du som lyssnar får gärna bidra till poddens framtid. Kanske ge en julgåva. Ho, 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 ho. Via Swish 123-556-7870 och märk bidraget med podd. Alla bidrag är varmt välkomna. Det blir lite som en julklapp. Skogsindustrin har länge försökt förvirra diskussionen om kalhyggesbrukets klimatpåverkan genom att prata om substitutionseffekter. Alltså effekten av att byta ut olja och kol mot icke-fossila resurser som träråvara. De pratar inte gärna om skogens kolförråd. Och det du och jag inte får veta, det är hur mycket kol en naturskog hindrar från att fara upp i atmosfären. Däremot pratar de gärna om kolflöden från alla växande små träd som de planterat där det tidigare varit naturskog. Därför är det så bra att Ida Sällstedt dragit ner byxorna på skogsindustrins argument. Så vem är hon? Jo, men hon har orienterat sedan hon var 5 år gammal och det är så hon lärt känna skogen. Till yrket är hon arkitekt, men hon har alltid varit intresserad av miljöfrågor. I skogen förstod hon att det var något som inte stämde. 30 år av orientering i det svenska landskapet fick henne att känna att det var något som skaver. Under en kurs med Sebastian Kirpo och Helena Björnström fick hon lära sig att se skillnad på en kontinuitetsskog och på en trädplantering. Med tiden engagerar hon sig även i föreningen Skydda skogen där hon nu sitter i styrelsen. Och det är viktigt att komma ihåg nu att idag råder det vetenskaplig konsensus om att minskad avverkningstakt är det bästa för klimatet. Det betyder alltså att våra regeringsföreträdare inte berättar sanningen. Det är dags att vi förändrar synen på Sverige. Landet som numera är världsmästare på att göra toapapper och kartong av sin natur. Kalhyggesbruket är helt enkelt inte hållbart på något sätt, tänker jag när jag promenerar genom Göteborg en förvånansvärt regnfri dag i slutet av november. Och jag letar mig genom Hagas kullerstensgator upp mot Linnéstaden där Idas kontor ligger. Nu sitter jag en liten bit utanför Haga i Göteborg, nära Linnéstaden.
Ja, vi sitter i Linnéstaden.
Vi sitter i Linnéstaden till och med. Ja, det är jättespännande. Jag kom precis hit med tåg. Och jag pratar med Ida Sällstedt.
Yes.
Det du berättar är ju att du har kommit in i skogen för att förstå vad riktig skog är via den biologiska mångfalden, skogens alla organismer. Liksom.
Mm.
Och mycket av konflikterna i skogen har handlat om biologisk mångfald. Därför att för alla är det uppenbart att det industriella skogsbruket är förödande för de skogslevande organismerna.
Mm.
Vi ser det inte minst vad gäller rödlistan. Det är liksom tveklöst så. Men samhället pratar inte så himla mycket om biologisk mångfald egentligen. Om man tittar på riksdagspolitikerna vad de pratar om så är det väldigt få av dem som överhuvudtaget nämner ordet biologisk mångfald eller natur i den bemärkelsen. Däremot har ju frågan om klimat kommit in i samhället. Och även skogsindustrin pratar om klimat. De har till och med försökt göra den frågan till sin, kan man säga. Att de menar då att det bästa vi kan göra för klimatet, det är att fortsätta med det industriella skogsbruket med trakthyggen och markberedning och plantering och hej vad det nu är.
Mm.
Och på det sättet så har de försökt ställa klimat mot biologisk mångfald egentligen. Även fast de ändå inte pratar om biologisk mångfald egentligen, utan de försöker dra det åt klimathållet, ja, hela precis. Tiden. Men det här har du fördjupat dig i.
Ja, exakt. Och när jag började fundera på de här frågorna kring skogen och klimatet, då fanns det ett väldigt tydligt narrativ där, så fort vi inom miljörörelsen pratade om biologisk mångfald, så svarade man från skogsindustrihåll att ja, men vi måste ju tänka på klimatet också. Det där narrativet upplever jag att det har man tonat ner på senaste åren. Jag vet inte om du håller med mig. Men jag tror...
Egentligen på senare år så behöver de ju inte försvara sig, därför att de har ju hela samhällsapparaten i ryggen egentligen.
Ja, så kanske det är. Jag tänker ju att det beror på att de vet nog att de har inte riktigt på fötterna när de säger att det moderna skogsbruket med kalhygges bruk är bra för klimatet. Så att jag gissar att det är därför de har börjat tona ner det. Men de har ersatt det med ett annat narrativ, och det handlar om substitution. Det kan man ju höra våra politiska företrädare nu då. De får ju sina manus från skogsindustrin, och de pratar allt oftare om att vi måste ersätta fossila produkter med produkter från skogen. Så det tycker jag verkar vara det nya narrativet här då. Men absolut, det är så att man har försökt påstå att kalhyggesbruket är bra för klimatet, och jag kommer försöka förklara varför det inte är så, utan varför biologisk mångfald och klimat går hand i hand, och det som är bra för den biologiska mångfalden, det är också bra för klimatet. Så jag hoppas att vi ska komma dit.
Ja, det ska bli jättespännande.
Ja.
Bara innan du drar igång så har ju jag förstått det som att det också råder vetenskaplig konsensus om att det faktiskt är så. Så att det är inte bara Ida Sällstedt på Skydda skogen som hävdar det, utan det är ju forskarsamhället i stort. Det kom någon metaanalys för inte så jättelänge sedan, tror jag. Och också svenska skogsforskare har gått ut och menar att alla de här substitutionseffekterna och liknande inte har så stor betydelse som man har räknat med tidigare. Och det är egentligen framförallt skogsindustrins lobbyister som håller fast vid den idén.
Ja, det skulle jag säga. Alltså man kan ju säga att skogsforskning i Sverige är ju ganska speciellt. För att vi har SLU, och SLU ligger under näringsdepartementet. Det ligger inte under utbildningsdepartementet. Så den skogsforskning, som man kallar det då, som har bedrivits senaste 100 åren i Sverige, det är ju, skulle jag säga, skogsbruksforskning i väldigt stor utsträckning. Och sen så finns det jättemånga delar på SLU, och jag har absolut inte bra koll på det här. Det finns de som håller på med Artdatabanken och you name it. Så att det finns massor med bra folk. Men det finns absolut en del skogsbruksforskare i Sverige som är väldigt nära knutna till skogsindustrin.
Men det är forskare på SLU som jag refererar till nu, som menar då att klimateffekterna av ett intensivt industriellt skogsbruk är, det finns inga fördelar gentemot att avverka mindre. Den effekten är mycket, mycket större.
Liksom. Mm.
Eller den är större i alla fall.
Ja. Ja, men jag tänker liksom att varför ska jag som arkitekt prata om den här frågan? Det är ju jättekonstigt.
Men du kanske förstår den, för när jag säger det här, det jag har sagt nu, så är det ju som inte att jag förstår det.
Nej.
Utan jag bara vet, det är folk jag litar på som har sagt så.
Ja, precis. Du sa du är inte journalist, jag är inte heller journalist. Men jag försöker förklara den här frågan för vanligt folk. Och till min hjälp så har jag gjort en liten modell. Det var någonting i resonemanget hos kalhyggesförespråkarna som jag tyckte kändes konstigt, men jag kunde inte få fatt i vad det var för fel i resonemanget. Sen såg jag tydligt vad det var som var fel i resonemanget, och då insåg jag att så länge man bara håller sig i textform och håller på med ord, då kan man säga saker som låter så himla bra. Det är den unga skogen som växer och suger upp koldioxid. Det är den som är bra för klimatet. Eller hur? Men om man har en modell som jag ska komma visa och tittar på vad det är som verkligen händer, då förstår man varför det resonemanget är felaktigt. Och jag är modellbyggare. Jag har jobbat som fysisk modellbyggare i Japan och byggt små fina byggnadsmodeller. Och det man gör när man är arkitekt eller modellbyggare, det är att man tar ut sina tankar och man slänger ut dem på bordet och försöker få fysisk form på dem. Och när man sitter och tittar på en bild tillsammans eller en modell tillsammans, då kan man liksom komma överens om vad det är man ser på ett helt annat sätt.
Jag kan säga att nu är det väldigt spännande, för Ida spänner ögonen i mig, och bredvid har hon två hinkar med grönt vatten och några bytter och någon toarulle. Så att ja. Nej, men det är ju upplagt här för spänning.
Yes.
Ja. Och det är verklighetens spänning.
Det här det här är verkligen spännande, för att det här är liksom, nu står mänskligheten och faller med den här frågan. Alltså, det är blodigt allvar.
Ja, men det är ju det man pratar om på COP30 nu. Alltså, det är ju väldigt mycket om avskogning.
Absolut. Ja.
Mm. Jag vet att man inte kallar det det i Sverige, men vi skiter i det.
Nej, precis. Nej, men så jag tänker att vi dyker ner.
Ja, shoot.
Okej. Nej, men så det jag insåg här, det var att det finns en grundläggande förvirring i den här frågan. Och förvirringen handlar om att man blandar ihop förråd och flöden. Så att om jag säger så här, att jag har 10 000 kronor på mitt bankkonto. Och så månadssparar jag 1 000 kronor i månaden. Medan du, Emil, du månadssparar ingenting. Men du har 1 miljon på ditt bankkonto. Vem är rikast?
Är det en fråga? Jag är biologen.
Fråga.
Det där med att räkna.
Ja, men det är bara det här vi vet.
Mm.
Du har 1 miljon, jag har 10 000.
Mm.
Okej. Okay.
Mm.
Du svarar. Men
jag är rikast.
Jag är rikast, jag är ju miljonär.
Mm.
Mm. Men då säger jag, men jag månadssparar ju 1 000 kronor.
Mm.
Du sitter där och månadssparar ingenting.
Mm.
Ja, men du är ändå rikast. Du är ju miljonär.
Mm.
Så det här, så här enkel är den här frågan egentligen.
Mm.
Vi har förråd, vi har varsitt förråd av pengar i det här exemplet på banken. Jag har ett mindre förråd, jag har bara 10 000 och du har ett stort förråd, du har 1 miljon.
Mm.
Men mitt förråd ökar jag på lite grann varje månad.
Mm.
Jag har liksom 1 000 kronor till och 1 000 kronor till och 1 000 kronor till. Och det här är då flödet. Jag har ett positivt flöde in på mitt konto.
Mm.
Det är liksom, grafen lutar uppåt varje månad. Medan ditt flöde är noll. Det är liksom en platt tangent på ditt konto där.
Mm.
Och det är precis det här som händer i skogen också. Att där har vi ett förråd av kol. Och så har vi ett flöde av kol. Och den brukade skogen, eller den, liksom, den kalhyggesbrukade skogen pratar jag om här, den har ju ett flöde. Den tjänar kol då, inom citationstecken, den unga skogen. Mm. Den växer och tjänar ju kol. Den plockar upp koldioxid. Så att den har ett positivt flöde, eller hur?
Mm.
Men om vi tittar på en punkt, så är liksom då flödet, det är tangentens lutning i punkten.
Mm.
Så att den lutar uppåt då i kalhyggesbruket. Men förrådet, det är ju då hur mycket kol finns det i den där ungskogen. Och det är höjden på stapeln under punkten.
Mm.
Och så jämför vi då detta med en naturskog som bara står och är naturskog. Den har ju då i en förenklad bild då, Den tar ju inte upp lika mycket kol då. Vi låtsas i det här exemplet att den inte tar upp någonting alls.
Den Även har, fast man nu har lärt sig att de fortsätter ju ta upp.
Ja, men det tar vi över kursen.
Mm.
Den tar vi sen.
Ja, då är jag
nu är vi på grundkursen.
Ja.
Flödet i naturskogen är noll i det här exemplet.
Mm.
Men den har en mycket högre stapel.
Den är miljonär.
Den är miljonär.
Mm.
Så, ja. Kalhygges brukade skogen tjänar mer kol. Återigen citationstecken. Men naturskogen är rikare på kol. Så det här måste vi liksom ha. Det här, liksom all förvirring kommer av detta.
Mm.
Det är att kalhyggesförespråkarna, de vill bara prata om flödet. Men vi måste börja prata om förrådet.
Mm.
Vill bara prata om flödet.
Och sen då, om man går vidare, så tänker jag också så här. Är det verkligen så att ungskogen tjänar mer kol? Så därför har jag den här modellen här då. Och
nu tar du fram en av de hinkarna med grön vätska.
Ja, precis.
Mm. Ungefär en liter vätska.
Ja, precis. Om vi tänker oss en naturskog här då.
Den är miljonär.
Ja, precis.
Mm.
Då står den, då är den här och den är, har ett fullt kolförråd här.
Mm.
Vätskan här symboliserar kol. Då kan vi se att här då i den här naturskogen som vi har, eller kontinuitetsskogen, här har vi ett fullt kolförråd. Och sen så jämför vi det med en, vi vill ju inte avverka naturskog, eller hur?
Mm.
Så att då säger vi att vi har hittat en produktionsskog här då som är avverkningsmogen, för att ta skogsindustrins vokabulär här.
De säger ju att alla skogar som de vill avverka är produktionsskogar.
Ja, just det.
Mm.
Men hur som helst.
Jag förstår.
Den här ska vi ta och kalaverka snart.
Och den är också miljonär,
ja,
det, när det gäller kol.
Ja, vi säger att de har lika stort kolförråd nu. Mm. Då menar jag så här att om vi lägger en referensnivå här vid den fulla hinken. Och så kallar vi den referensnivån för noll.
Mm.
Om vi då...
Nu kommer det fram nya grejer här.
Ja. En karaff. Om vi då gör en kalavverkning här.
Mm.
Och plockar bort allt kol.
Gud hjälp mig.
Från den här produktionsskogen då.
Nu kommer skördarna in.
Ja. Då kommer vi hamna under noll.
Mm.
Vi hamnar på minus.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Jag gör en förenklad bild här. Vi tar avsätter faktiskt också lite kol i långlivade produkter. Här är ett litet shotglas. Mm. Långlivade produkter.
Så du har hällt upp 900 milliliter i en karaff och så som ett shot, ett rejält shotsglas ändå, men ändå, det är det som är långlivade produkter. Det är alltså det som blir virke, som ett långlivat hus eller något sånt.
Ja, ska vi ta en liten rejäl detour egentligen kring de långlivade produkterna först?
Ja, skål.
Okej, skål. Vi häller tillbaka allting. Jo, men då frågar jag dig då, Emil, ungefär hur stor andel av kolet i en avverkning blir till långlivade produkter?
Ja, det är ju en jättesvår fråga. Jag vet ju inte det. Jag vet, man brukar ju säga att det blir mest toapapper och kartong av det man avverkar i skogen en dag.
Mm.
Och att, ja, nej, jag har ingen aning. Ska jag 20% långlivat, 80% kortlivat?
Precis, det är siffran man brukar höra då. Och då är vi ganska många inom skydda skogen och... som har räknat på det här. Och jag har liksom siffror från Svensk Trä. Och då kan man ju säga att ja, de där 20%, det stämmer om man tittar på stockarna man plockar ut som blir till plankor.
Mm.
Då är vi på ungefär 20%. Men när man har gjort stockar, då har man ju redan plockat bort groten. Och den ligger ju kvar i skogen då. och grenar och toppar och barr och grejer. Och det blir ju också kortlivat. Och det är ungefär hälften av kolet som blir grot.
Okej.
Men då skulle man ju kunna säga att okej, vi är lite schyssta och vi säger att stubben står kvar.
Mm.
Och den kanske också är ganska långlivad.
Mm. Den är nog mer långlivad än grenarna och det.
Ja, precis. Mm. Så ska vi säga mellan 10% och 20% då. För att vi lägger oss i ett spann där. Så då vet vi ungefär hur mycket vi ska plocka upp i det här shotglaset. Om vi säger någonstans mellan 10% och 20% lägger vi långlivade produkter här när vi gör den här avverkningen. Och resten av allt kol blir då kortlivat. Mm. Och det kommer vara ute i atmosfären efter några få år efter den här avverkningen. Så då har jag den andra delen av min modell här. Och det ser du, det är en tillbringare. Och kan du se att den är lite blå?
Ja, lätt blå är den.
Ja. Och hinken är grön.
Ja.
Så är kolet i hinken så betyder det att kolet är i skogen. Ja. Och fast i skogen. Och den här vattenkannan, eller tillbringaren, den representerar då atmosfären istället.
Naturligtvis.
Ja. Så nu tar vi och gör den här kolavverkningen på riktigt. Vi har plockat ut ett shotglas med långlivade produkter. Och resterande kol hamnar i atmosfären.
Mm.
Inom några få år.
Posten mellan Kina och Sverige och sen slängs det och eldas upp.
Precis. Och sen då det som händer, det är ju att kolet börjar rinna tillbaka i hinken.
Mm, när man har planterat och det växer.
Ja, och nu kommer ungskogen här.
1000 kronor i månaden.
Mm, exakt. Så vad är det man gör då om man säger att det är ungskogen som binder kol? Det är den som gör, det är det som gör att det är bra för klimatet. Jo, då har man ju då tagit den här delen av modellen.
Nu håller Ida fram en toapappersrulle, eller hushållspappersrulle, som en kikare.
Ja, det är en kikare.
Mm.
Bra, bra taget. Jo, det är ju att man tittar på den här nivån. Nu ska vi se om jag måste ta med mig micken ner här. Jag saknar nämligen armar.
Nu kryper vi om, nu är det...
Nu jäklar.
Ja.
Nu tar jag då min kikare. Och så tittar jag på... Nu har vi inte sagt att den här hinken, det här är väldigt viktigt att... Den är genomskinlig och grön.
Mm. Mm.
Så att jag kan se igenom.
Mm.
Så zoomar jag in här på kolet i min hink. Och sen så kommer ju den unga skogen kommer ju växa då och binda kol från atmosfären. Och det som händer då, det är ju detta då. Att det rinner tillbaka kol ner i hinken.
Och då zoomar du in på själva vattenytan i hinken och ser att...
Att det rinner ju in kol här i på mitt kalhygge. Gud vad det rinner in kol. Det här måste vara jättebra för klimatet. Och om man tror att det är så, då måste man släppa den här utsläppskikaren. När man har den här kikarperspektivet på tillvaron, då ser man bara flödet. Då ser man bara att det rinner kol. Men om man släpper den och tittar på vad som verkligen händer, då ser man att, vad är det som händer? Jo, det här kolet i atmosfären, det var ju tidigare i den fullvuxna skogen.
Den var ju miljonär.
Mm. Ja, precis.
Mm.
Det här är biogent kol som tidigare var bundet i skogen.
Mm.
Och vi har släppt ut i atmosfären.
Mm.
Och nu rinner det tillbaka in i den unga växande skogen. Så, om vi sa att vi har en referensnivå här som heter noll i vår naturskog som står här bredvid.
Mm.
Och så sa vi att när vi kastar upp kolet här i atmosfären, då hamnar vi under noll. Vi har skapat en skuld.
Mm.
Vi har skuldsatt oss. Vi har en kolskuld. Och det som händer nu, när den unga skogen börjar återväxa på kygget, så återbetalar den sin egen kolskuld.
Mm.
det blir alltså inte, det är inte så att den unga skogen tjänar pengar eller tjänar kol. Den återbetalar på sin egen kolskuld.
Mm.
Och sen då när det har gått 35 år och den här hinken är halvfull, då är det faktiskt så att hälften av de här långlivade produkterna har också hamnat i atmosfären. Så då får vi...
Nu tog Ida halva shotsglaset.
Och kastade upp i atmosfären. Mm. Och så fortsätter det att rinna tillbaka i hinken. Och sen har det gått 70 år, så har ännu mer av det här långlivade kolet hamnat i atmosfären. Och sen när det har gått en 70-80 år, beroende på vart vi är i Sverige, då har vi återfyllt hinken och så är det dags i kalhyggesbruket att tömma hinken igen.
Mm.
Och börja om.
Kolmässigt har vi alltså gått plus minus noll kol i skogen från att det avverkades då till 80 år senare.
Ja, just det. Precis.
Så egentligen om man var miljonär från början när det var naturskog, och sen har man avverkat och sen så blir man miljonär igen. Man har kommit tillbaka till noll ursprungsläget.
Ja, vi har kommit tillbaka till noll. Och när man har kommit tillbaka till noll, då skuldsätter man sig igen.
Mm. Enligt trakthyggesbrukets logik.
Ja, precis. Mm. Så det kalhyggesförespråkarna säger då, det är ju liksom att det är inget problem att vi har utsläpp från massabruk och fjärrvärmeverk. Det är inget problem med biogena utsläpp, för att skogen växer ju tillbaka.
Mm.
Men då menar jag att det finns då liksom en tankevurpa då som kallas för landskapsteorin, eller som vi kallar för landskapsteorin. Och den låter så här, ja men det spelar ingen roll att vi släpper ut allt det här kolet direkt efter avverkningen. För att det jämnar ut sig på landskapsnivå. Det finns ju något annat, någon annan växande skog där kolet tas upp.
Mm.
Och så säger man då att på landskapsnivå så är det här i balans. Det avges lika mycket kol som det tas upp på landskapsnivå. Men kolförrådet i kalhyggesbruket, det är bara halvfullt. Så att det ser alltså ut så här.
Hälften i atmosfären, hälften är
exakt.
I de växande träden.
Exakt. Är du med på att i ett kalhyggesbruk så är medelhygget, det är en 40-årig trädplantering.
Mm.
Och hur mycket kol är det i en 40-årig trädplantering?
Ja, enligt din modell så är det hälften då.
Ja, hälften av fullt ungefär.
Ja, precis.
Det är ungefär
hälften.
Hälften
är i atmosfären.
Ja, precis. Så det är ju liksom ett enkelt sätt att förklara det på.
Mm.
Så att om vi har det här jämnt fördelat i landskapet, då är den stora hinken där det på landskapsnivå halvfullt.
Mm.
Finns det andra sätt som vi kan förklara det på? Jo, men vi kan ju titta på hur mycket kol vi har i medeltal i Sverige. Om vi, då får vi titta på, vi får göra en förenkling då och säga att vad är medelvirkesförrådet i den brukade svenska skogen? Och då är det 135 skogskubikmeter. Och det är ju ungefär hälften av vad det skulle kunna vara på medelbudgeteten.
Det är ganska lite, va? För att en tät växande äldre naturskog är betydligt mer, va? Är inte det uppåt 300-400 nästan?
Absolut.
Om det är produktiv skog.
Om det är produktiv skog. Så de som lyssnar som är skogsägare kan ju säkert se det här framför sig mycket mer. Men absolut så finns det naturskogar i södra Dalarna där vi har ungefär medelbonitet som har 400 skogskubikmeter. Mm.
Och vi som letar knärot vet att man ska gärna leta där det är ganska mycket.
Ja, lite mörkt.
Mm.
Precis. Så då är vi egentligen på 3 gånger så mycket kol, eller hur?
Mm. Absolut.
Så att när jag säger att kolförrådet i kalhyggesbruket är halvfullt, så menar jag att det är också ett understatement. Den liksom svenska medelskogen, det är ju en tanig tallplantering. Det är många små taniga tallar som står ganska tätt.
Ja.
Man är ju väldigt duktig på att göra många små pinnar. Men det innehåller inte så mycket kol.
Nej. Man utökar ju den här delen som har varit kalavverkad hela tiden. Och egentligen där striden när det gäller skogen, när det gäller biologisk mångfald, står det ju i de kvarvarande kontinuitetsskogarna. De redan kalavverkade skogarna, där är det väldigt sällan några konflikter. För de är som körda rent biologiskt mångfaldmässigt. Men det måste ju också betyda att man hela tiden går in och sänker då kolförrådet i skogen. Det som redan finns. Så att det är ju inte bara det att kalhyggesbruket gör att det max är halvfullt. Utan det är också det att man ökar den mängd, de områden där det max är halvfullt. Förstår vad jag menar?
Ja, just det. Ja, vi håller på att förstöra de här. Vår referenshink som står här, som är skyddad då, naturskog. Vi har ju ganska lite skyddad natur i Sverige.
Jo, så det finns ju en del. Det är ju framförallt den oskyddade.
Ja, den avverkas idag. Så att vi tar faktiskt i anspråk såna här helfulla hinkar och omvandlar dem till halvfulla. Ja,
plocka
exakt
bort miljonärerna.
Så. Ja. Mm. Men så vad är det man säger nu då? Om man säger att på landskapsnivå är det i balans. Jo, det är ju att man tar sin utsläppskikare igen då.
Mm.
Så att man bara tittar på utsläppen och så tittar man på den här nivån och säger att titta här, vi har lika mycket upptag och utsläpp från kalhyggesbruket. Det är liksom, det jämnar ut sig, det är noll liksom.
Nu tittar Ida med utsläppskikaren precis på vattennivån och då är det på landskapsnivå du ser den här nivån.
Precis. Alltså
då är det alla kalhuggna ytor, de som är nyligen kalhuggna och de som är betydligt, det var många år sedan, de närmar sig när det ska avverkas igen.
Och sen så tar jag upp vår naturskog och så tittar jag på den ytan här och så säger jag, men titta här då, naturskogen, den är också i balans. Det är liksom, det avgår lika mycket kol från nedbrytning här i naturskogen som den tar upp. Liksom, så att den är också i balans. Så det är ingen skillnad mellan de här två systemen.
Mm. Men den är ju miljonär. Den hinken är ju full.
Den hinken är full. Men då måste vi släppa den här kikaren för att se det.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Vi kan inte titta på världen genom det här kikarsiktet. Vi ser liksom inte hur det ser ut. Men om man släpper den, då ser vi förråden.
Mm.
Och då ser vi att då först får vi syn på den här tillbringaren. På den här vattenkannan som flyger omkring i atmosfären.
Mm.
Som har jättemycket biogent kol i sig.
Mm.
Och vi ser att kolförrådet bara är halvfullt på all vår brukande mark.
Mm.
Mm. Och hade vi kunnat skydda mer skog, då hade vi kunnat ha fulla hinkar på de ytorna.
Och det är väl det många säger, att det enklaste sättet att rädda Sveriges anseende när det gäller klimat och utsläpp av koldioxidekvivalenter, det är att låta mer skog vara stor.
Aha,
helt enkelt.
Precis.
Så du menar alltså att kalhyggesbruket är inte bara skitdåligt för biologisk mångfald, utan det också är dåligt för klimatet?
Ja, för att det har hela tiden en kolskuld som flyger omkring ovanför oss i atmosfären.
Mm.
Och det här är ju en liten elefant i rummet, om man säger så.
Mm.
För att vi har till och med myndigheter, jag har en slide från Naturvårdsverket faktiskt, där man visar precis på den här bilden som jag hade när jag liksom tittade på nivån
med utsläppskikaren.
Och så skriver man att det är inget problem med biobränsle.
Mm.
För att det är liksom, det ingår i det biologiska kretsloppet, skriver man.
Mm.
Så att, men om man bara tittar i sin utsläppskikare, då får man inte syn på den här vattenkannan i atmosfären. Så det här är liksom kärnan i mitt argument då. Att det är visst dåligt för klimatet, för vi har en stor kolskuld med biogent kol som är i atmosfären.
Det är himla intressant, för så här har inte jag tänkt på det egentligen. Och dessutom så har man väl fastnat, eller jag har mycket fastnat i detaljer som kanske har att göra med mitt biologiska intresse. Det har till exempel lärt mig väldigt mycket om, från svampforskare, de pratar om att det finns kanske betydligt många fler mykorrhizasvampar än vi vetat tidigare. Vilket betyder att det kan finnas väldigt mycket kol bundet i marken, och det har ju vi inte ens pratat om.
Nej,
i det här exemplet.
Precis, för nu har vi bara pratat om grundkursen.
Mm.
Men då i fortsättningskursen,
ja,
då behöver vi plocka fram en hink till då.
Men det är ju som att jag har förstått det här inte genom grundkursen, utan att jag har blivit som sidesteppad lite grann, ja, i min hjärna.
Ja.
Så att jag på det sättet inte såg elefanten.
Nej.
Egentligen.
Men du kanske hade en känsla för elefanten.
Vi får hoppas det. Men jag har väl aldrig tyckt att kalhyggesbruket har varit bra egentligen, så att jag har nog inte... Har nog inte tänkt så ordentligt på det.
Ja.
Så, men det tackar jag för.
Ja.
Och det var, och de hinkarna också.
Ja, det är bra.
Väldigt bra. Man kan rekommendera folk nästan att ta en hink och hälla upp och hälla ut hälften.
Man kan ta en tekopp som man har hemma och en tekanna.
Mm. Men utsläppskikare kan man bara köpa av Ida Sällstedt, ja, för ungefär 1 miljon kronor tror jag.
Och det är väldigt avancerad optik i den också, ja, så att det är inte konstigt att den kostar pengar.
Eller så är den tom.
Men ska vi ta bara, innan vi går till fortsättningskursen då,
mm,
med markkolet.
Ja.
Så tar vi och pratar om det här med substitution.
Mm.
För det är våra valda politikers favoritämne just nu. Och prata om att vi ersätter ju hela tiden fossila produkter när vi använder produkter från skogen.
Fossila produkter, det är alltså produkter tillverkade av olja eller kol eller, ja, fossilgas.
Då säger man att vi måste göra allt i papp istället. Vi ska ha pappmuggar och dricka kaffe ur, inte plastmuggar.
Mm.
För det är bra för klimatet. För vi ersätter ju en plastprodukt med vår pappmugg. Och jag menar att det är lite som att tänka så här, okej, jag rånar en bank, jag tar 1 miljon kronor. Men du, Emil, du tänkte råna banken och ta 2 miljoner kronor.
Mm.
Så att...
Tänker jag fan göra.
Mycket bättre att jag rånar banken istället för dig. Jag tar ju bara 1 miljon. Vad är tokigt med det här resonemanget?
Jag tror de köper det.
Lyssnarna okay, kommer köpa det.
Här är pengarna.
Det är ju att alternativet finns ju också att inte råna en bank.
Mm.
Man behöver inte ha en pappmugg och dricka sitt kaffe ur.
Mm.
Utan man kan ha en porslinskopp som man diskar jättemånga gånger och använder hela sitt liv. Jag menar att det skogsindustriella komplexet som styr Sverige, tyvärr, de är... Där är man väldigt medveten om att man har problem.
Mm.
Man har en enorm kolskuld.
Mm.
Och det är en elefant.
Stor elefant.
Det är en stor elefant. Och den vill man verkligen inte att någon ska börja titta på.
Mm.
Så då måste man hitta på andra grejer som folk kan titta på.
Mm.
Och jag tror att, alltså om man läser Lisa Rustlunds bok, så pratar hon lite om ett runda bordsamtal som äger rum 2019. Och jag tror att det är vid det här rundabordssamtalen som man introducerar tanken om substitution. Det är då man börjar kabla ut det här narrativet att produkter från skogen är fantastiskt bra för klimatet för att de ersätter fossila produkter. Men många av dem är ju väldigt kortlivade då. Och jag tror att det är lite så här, det är jättelätt att hitta på en egen snickrad teori, bullshit. Men det tar väldigt lång tid för seriösa forskare att motbevisa den bullshit-teorin. Det vill säga man har väldigt många år på sig när man hittar på bullshit. Tills forskningssamhället kommer i kapp och säger att det där var ju bara bullshit. Så att jag tror faktiskt att det här med substitution, det är en väldigt strategisk grej som man har tillsammans sagt att nu ska vi få alla att prata om substitution. Alla ministrar ska prata om substitution. Så vad säger våra folkvalda ministrar när de ska prata om skogen, den svenska skogen och det svenska skogsbruket? Det är att göra en fantastisk insats för klimatet när vi ersätter fossila produkter med produkter från skogen. Så att de läser manuset som skogsindustrin har utarbetat. Och det är väldigt tydligt när man börjar sätta sig in i den här frågan. Så medan vi i miljörörelsen säger liksom att vi ska sluta använda fossila bränslen, men vi kan inte ersätta dem med biogena bränslen. Och det är det som Sverige har gjort sedan 90-talet. Man kanske har hört att ja, men vi har ju lägre utsläpp nu än på 90-talet. Ja, det beror på att vi har ersatt fossila utsläpp med biogena utsläpp. Och så säger man att biogena utsläppen är inget problem, för vi tittar inte på den elefanten. Vi låtsas som att den inte finns. Så, det som är tydligt med min modell, det är att det här är en fråga om landanvändning eller markanvändning. Mm. Och så fort vi går från naturskog till någonting annat, då uppstår en kolskuld. Om vi omvandlar naturskog till jordbruksmark, då tar vi upp en kolskuld. Och den skillnaden i kolet mellan det som var innan och det som är nu, det har hamnat i atmosfären som biogent kol. Och omvandlar vi naturskogen till bebyggd mark, då tar vi upp en kolskuld. Och sen kan vi lägga tillbaka kol i form av trävaror som vi bygger i ett hus där. Men hus är ihåliga och det är svårt att tävla mot naturen. Så det är frågan om man kan lägga tillbaka lika mycket kol som var där innan. Så det är också en väldigt vanlig tankevurpa. Att man tänker att man ska bara bygga mer i trä. Men det är inte heller en lösning. Utan den riktiga lösningen är ju att vi måste prioritera vår markanvändning. Om man ska bygga en batterifabrik. Om Volvo ska bygga en batterifabrik på Hisingen, vad gör de då? De tar skog, hugger ner skog och så bygger de en batterifabrik på den skövlade skogen. För i byggbranschen så räknar vi inte med att det finns någon kostnad i att ta mark i anspråk, utan det är liksom gratis. Vi är jätteduktiga på att räkna exakt hur mycket koldioxidutsläpp det där betongbjälklaget gav upphov till. Men vi råkade glömma bort att vi använder mark. Så nu måste mänskligheten ta och prioritera sin markanvändning.
Jag förstår, man kan fortfarande bygga hus i trä, men man behöver sätta det i relation till kolförlusten. Och i det stora hela handlar det kanske om att vi måste avverka betydligt mycket mindre överhuvudtaget. Liksom. Och det är den största vinsten.
Ja, precis.
Är det en bra tolkning om man ser det ur ett kolperspektiv? Och då vinner vi ju, som ett brev på posten, också väldigt mycket i biologisk mångfald.
Ja.
Och det är ju då man kommer åt det här man pratar om i klimatsammanhang ännu mer nu. Att vi behöver naturbaserade lösningar. För det skulle ju innebära naturbaserade lösningar.
Ja, absolut. Om vi går in på det som jag kallar för fortsättningskursen med det här markkolet. Det vi vet, det är ju liksom att när vi har gjort det där kalhygget.
Nu kalavverkar i det
här. Nu kalar vi. Vi nollar här igen och så kör vi kalavverkningen.
Allt kol i atmosfären på den ytan.
Precis. Då har vi ju tagit bort träden från den här ytan. Och det är ju träden som föder svampsamhället. Så att nu svälter ju svampsamhället ihjäl här.
Man säger ju att i princip alla mykorrhizasvampar dör när man kalavverkar och markbereder.
Ja, så att då får vi ju ett utsläpp här av koldioxid från marken. Av det döende svampsamhället och döende finrötter från träden och så vidare.
Och det borde ju snabbas upp av att man markbereder också. Man pratar inte så mycket om markberedningen.
Nej, ja, men det tror jag ju nu inte är någon höjdare. Och sen så...
Nu har man planterat.
Ja, men precis. Sen så är det ju så här då att när skogen återväxer, då återväxer markhålet från kanten på hygget.
Mm.
Så att ju större hygge, desto längre tid tar det då. Det uppstår en kolskuld även i marken på grund av kalhyggesbruket. Så att det här med halvfull hink, om vi ser på hela systemet, så har vi ju ännu mer kol i atmosfären, eftersom att vi uppenbarligen förlorar markkol också på grund av det här.
Nu blev elefanten ännu större.
Nu blev elefanten ännu lite större, ja.
Mm. Exakt. En riktigt fet elefant.
Ja. Nej, men jag tänker att det är viktigt att poängtera att det här med halvfull hink är en underskattning av flera anledningar då. Och en tredje anledning tror jag du och Basti såg också när ni var ute i Fernskärskogen. Och det var att där fanns det väldigt grova träd, eller hur?
Ja, verkligen. Det var ju en fet mormortall där på 650 år,
ja,
bland annat.
Och när man ser en sån, då tänker man ju att ett sånt här träd har jag aldrig sett förut. För man har ju liksom en bild av en skog då. På näthinnan, och då liksom, hur stora är tallarna i en skog när det är stora höga tallar? Ja, de är liksom, kan det vara 30?
Nu håller du ungefär som att du vill strypa någon. Alltså, ja, inte jättelångt mellan händerna.
Nej. Så är det här 30 centimeter i diameter?
Ja, ungefär.
Ja. Mm. Vad tänker du, hur ser din skog ut när du tänker?
Standardskog?
Ja.
Ja, men så.
Ja, den är så
det
någonting.
Det är ungefär samma.
Ja. Mm. Det vill säga, de riktigt grova träden, de saknas i vårt landskap.
Mm.
För de dimensionsavverkades för väldigt länge sedan.
Precis, man börjar ju avverka där det var väldigt grova träd. För det gav mycket bang for the buck. Liksom.
Ja. Mm. Och de har ju inte kommit tillbaka i naturen än.
Nej.
Så att vi ser dem inte. Men det betyder inte att de inte borde finnas där. Och om man vet någonting om virkesvolym då, och tänker på virkesvolym, om man tänker det här medelsvenska skogen som hade
135,
ja,
vad det nu var för enhet,
skogskubikmeter.
Mm.
Det menar jag, det är ju ett gäng 40-åriga taniga tallar då, som står ganska tätt. Om vi tänker oss att vi tar bort hälften av de träden och så tjockar vi på träden med dubbelt så stor diameter, får vi mer eller mindre kol? Får vi mer eller mindre virkesvolym i den skogen?
Är det en fråga till mig?
Ja, det är en fråga till mig. Men det blir ju mer.
Mm.
En väldigt stor andel av kolet finns i de grova träden, om de finns kvar.
Mm.
Alltså, om vi bara tittar på ett träd och går från 10 centimeters diameter till 20.
Mm.
Så blir det väldigt mycket mer kol.
Det är för att det är volym.
Ja, precis.
Och inte area.
Nej, exakt.
Mm.
Och går vi sen upp på 40 och sen går vi upp på det som idag då kallas övergrovt, som ingen vill ha för att det är för jobbigt att hantera. Det finns inget sågverk som tar in för grova granar då.
Mm.
Då har vi väldigt mycket av volymen och därmed kolet då i de granarna. Och nu gör jag ju en förenkling återigen mellan kolförråd och virkesförråd. Mm. Och anledningen till att jag gör det är ju att det är virkesförrådet vi har mätt. Liksom det är det skogsbruket har mätt alla år. Så det är det vi har koll på. Virkesförrådet ovan mark.
Mm.
Men det finns ju en till aspekt också på de där riktigt gamla träden som ni var och tittade på i Fernskärskogen. Och det är ju att ni tittade på en massa undertryckta granar, tror jag, och undertryckta träd som var jättegamla, fast de hade...
Verkligen, det var en gran som var 8 centimeter i diameter och den var 176 år.
Ja, och hur är det då med densitet och barrmassa, barrträd? Jo, frodvuxen barrskog har mycket lägre densitet än långsamväxande med många årsringar. Eller hur?
Precis, det är ju skitvirke idag. Det går ju inte att bygga några stavkyrkor av
Nej.
Den skiten.
Idag bygger vi hus av liksom frodvuxen massaved. Men den väger väldigt lätt. Medans de gamla träden är ju dels de tätvuxna och sen vid någon ålder så börjar de inte lägga så mycket energi på att växa till i volym, utan de börjar liksom ha större andel kärnved. De börjar liksom tillverka massa hartser som impregnerar sig själva, och de verkar skicka ner en massa energi till svampsamhället under jord. Så liksom, med det sammantaget så menar jag att det finns väldigt många saker som gör att det här med halvfull hink, det är en liten underskattning då. Om vi ska ta och räkna ut storleken på den här kolskulden, ska vi göra det?
Mm.
Ja. Och då gör vi, då räknar vi bara grundkursen, vi räknar bara kolet i biomassa. Hur mycket kol saknas i det svenska kalhyggesbruket? Då hade du 135 skogskubikmeter där.
Mm.
Per hektar.
Mm.
Och så hur många hektar har vi då i Sverige med produktiv skog? Som vi skulle kunna...
Sverige är 41 miljoner hektar stort land. Ytan, tror jag.
Ja, jag hjälper dig lite här. Ja, vi räknar på 23,5 miljoner hektar. Du med?
Mm.
Är lyssnarna med frågan? Mm.
Det är alltså så mycket som vi har i snitt per hektar. Och sen är det hur mycket koldioxid som är bundet i det snittet då.
Ja, och så säger vi att det är lika mycket kol som flyger omkring i atmosfären.
Mm.
Mm.
För vi sa att det var hälften av hinken.
Precis.
Elefanten.
Ja.
Mm.
Så hur mycket är det?
Så hur stor är skogsbrukets koldioxidelefant? Här blir det dagens grundskolematte. I Sverige finns det 23,5 miljoner hektar produktiv skogsmark. I snitt har vi idag 135 skogskubikmeter per hektar. Det motsvarar drygt 3 miljarder skogskubikmeter i hela landet. Om vi säger att varje skogskubikmeter binder 1,4 ton koldioxid, så motsvarar den kolskuld som kalhyggesbruket står för 4,2 miljarder ton koldioxid. Och det låter ju sketa mycket, men det är faktiskt en underskattning eftersom vi inte räknat med det markbundna kolet.
Vad ska vi jämföra det med för utsläpp?
Ja, precis. Om vi tar... Alla våra utsläpp, alla våra fossila utsläpp.
Mm, från kol, olja och fossilgas.
Exakt. Gas. Mm, våra territoriella utsläpp tror jag här. Det här är från Our World in Data.
Det är inte det som när vi köper grejer från, alla ni som lyssnar köper grejer från Kina.
Nej, det är inte mer räknat inte här. Med. Utan det är liksom de svenska utsläpp då.
Mm.
Sen industrialiseringens början. Den här mätserien börjar 1834.
Mm.
Okej. Okay. Och då vet vi nu då att ytan under den här grafen, det är de ackumulerade utsläppen.
Mm.
Eller jag har bara tagit, man kunde ta ner det här som en Excel-fil. Mm. Och så bara ta den stapeln plus den stapeln plus den stapeln.
Mm.
Och så bara drog man ner i Excel och så fick man. Mm. Och då fick jag det till 5,1 miljarder ton koldioxid. Så här har vi en vattenkanna med fossilt kol som flyger omkring i atmosfären på grund av våra fossila utsläpp. Ackumulerade fossila utsläpp.
Mm.
Vi har lika mycket biogent kol i atmosfären på grund av svensk kalhyggesbruk.
Åh, herregud. Så fattar jag det rätt, som vi bara skulle sluta avverka helt nu?
Mm.
Så skulle det på
en omloppstid på 80 år.
På 80 år, ja.
Då skulle vi göra så här.
Ja. Nu kommer elefanten från atmosfären tillbaka till...
Tillbaka in i skogen där den hör hemma. Det här koldioxidet, det behöver ju inte någon transport. Det flyger till skogen helt av sig själv.
Ja. Alltså fotosyntesen är ju fantastisk på det sättet.
Fotosyntesen är fantastisk. Ja. Man behöver inte hitta på någon ny teknik.
Nej, hör du det? Stockholm Exergi. 20 miljarder spänn på skit.
Hur mycket skog kan vi skydda för 20 miljarder istället? Vad tror vi är...
Alltså det är hur mycket som helst. För jag har för mig att det var 2,3 miljarder som behövdes för att skydda de sista naturskogsartade miljöerna i Sverige enligt den riktiga skogsutredningen.
Men så här tokigt blir det när vi låtsas som att den här elefanten inte finns. Vi tittar inte på den.
Ja.
Vi måste titta på den här. Det är min mission. Liksom, att vi ska titta på den biogena elefanten i atmosfären.
Ja, hör du det, du som lyssnar? Se elefanten. Oavsett om den är rosa eller grå, ja. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att den ska tillbaka i hinken.
Den ska tillbaka i hinken. Ja. Och nu ska jag vara helt ärlig. Det finns ju de som är emot miljörörelsen som gör en halmgubbe och säger att ni miljörörelsen, vi ska ju helt sluta med skogsavverkningen om man ska lyssna på er. Mm. Och det har jag aldrig mött någon som tycker så. Mm. Och jag tycker inte heller att vi ska helt sluta med skogsavverkning. Men jag tycker att vi ska dra ner avverkningsnivåerna radikalt. Jag tycker att vi ska plocka ut bara timmerandelen ur skogen. Och den ska plockhuggas.
Mm.
Men mänskligheten är liksom inte på en plats där vi kan göra pappmuggar av träråvara.
Mm.
Återbetalningstiden är så oerhört lång i skogen.
Mm.
Det tar jättelång tid att återbetala den där pappmuggen.
Mm. Och vad är det som står på spel?
Framtiden.
Det är framtiden. Det är, yes. Det är ingen mindre än framtiden.
Nej.
Det är till och med möjligheten att kunna avverka några jävla träd i framtiden.
Ja.
Det är det som står på spel.
Ja.
Ska det finnas några människor som skulle kunna fälla något träd,
ja,
i framtiden?
Eller ska vi dricka kaffe i engångsmugg?
Ja.
Ja.
Jag vet inte vad folk håller på med.
Det är en prioritering, va?
Mm. Bra. Nu, ja, har vi liksom formulerat problemet, det är elefanten,
ja,
och lösningen, det är det här. Om vi restaurerar 30% och sen plockhugga.
Ja, plockhugga, mm, det som vi vill fortsätta bruka. Och det tänker jag är någon slags restaurering och plockhuggning tillsammans. Så att vi får tillbaka biologisk mångfald också.
Precis, och för mindre privata skogsägare så är det till och med en bra affär.
Ja, precis.
Men inte för massaindustrin.
Nej, exakt. Ja.
Men för framtiden då?
Ja, precis.
Den lilla detaljen.
Ja, exakt.
Ja, men, tack så jättemycket för att jag fick se det här. Och fantastiska hinkar. Otroligt fint illustrerat. Och jag hoppas jag kan göra det rättvisa ljudmässigt.
Ja.
Jag hoppas jag kan göra det rättvisa ljudmässigt.
Ja, ni mina vänner, nu närmar det sig jul. Och om du känner att det här avsnittet engagerar dig så vill jag tipsa om att Naturskyddsföreningen i Uppsala arrangerar en manifestation för skogen tillsammans med Rebellmammorna den 19 december. Vi samlas utanför Stadsbiblioteket i Uppsala 15:45. Mer information hittar du på Naturskyddsföreningen i Uppsalas hemsida. Varmt välkomna! Det blir ett begravningståg för en gran under parollen "Ge oss skogen tillbaka". Och det är ju bra för klimatet också. Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Mer information om podden hittar du på natursidan.se.